Eller god förmiddag kanske det heter. Hör ni mig bra? Ja, ja, det låter bra. Det otroliga är ju att vi, som Gudrun sa, nu har kommit till predikan nummer 14 i den här predikoserien som handlar om anden, att fyllas av helig ande. Och David och Helen och jag som har predikat det här, våran bön och förhoppning är förstås att flera av er har fått tag på någonting om det här, att tron kan göra en skillnad i mitt liv. Och det är jättespännande, vi har ju en del som lyssnar på det här via nätet också. Jag har kontakt med några av er, jättekul att ni finns med också. Och till hösten så kommer vi att bjuda in till en alfakurs och det kommer att bli tillfällen för att samtala om de här frågorna. Och jag hoppas att flera av er som är här och flera av er som lyssnar på nätet vill hänga med på den resan. Håll ögonen öppna för den information som finns här i kyrkan. För några veckor sedan så predikade ju Helen här om anden. Vad gör den heliga ande? Och hon var väldigt pedagogisk. Hon hade två punkter. Och sen sa hon, det finns en tredje punkt också. Vad gör den heliga ande? Men den får Claes prata om. Vilken cliffhanger. Så ni har gått omkring här nu bara i flera veckor och liksom tänkt, vad är detta? Det ska jag försöka ta tag i exakt just nu. Låt oss be. Tack Herre att du har fört oss till kyrkan idag. Och vi får låta spända axlar sjunka ner. Vi får pusta ut. Och så får vi bli påminna om att du älskar oss. Att du är nära oss genom din heliga ande som vi får andas in, som vi får fyllas av, som vi får ledas av. Och jag ber, hjälp mig och hjälp oss att se någonting mer av vad detta betyder för oss, att få vara fyllda av ande. I Jesu namn. Amen. ...1982 hade jag börjat på pastorsutbildning, en teologisk utbildning. Och jag var entusiastisk och kände att ja, men Gud har kallat mig till att få betyda någonting för andra människor och få förkunna evangelium. Men tiden gick och jag tror att det var termin två, så kände jag att huvudet blev mer och mer fullt av teoretisk kunskap om Gud, om bön, om allt vad det kristna livet hade att göra. Men mitt hjärta blev kallare och kallare. Jag kände att jag hade en teoretisk tro, men jag gick in i en rejäl troskris. Och jag sa liksom till Gud, ja, men vänta nu, är det ingenting mer än det här att tro på Gud? Ja, men då kan jag möjligtvis överleva själv. Men jag har ju ingen glädje i det, jag har ju ingenting att ge till några andra. Så jag stod så här nära för att sluta min pastorsutbildning. Men jag hade läst Bibeln och jag måste säga att jag kunde nog Bibeln ganska bra och det hade jag hjälp av. Så jag hade läst första Korinterbrevet och där stod det om att den helige ande, att Gud kunde göra, att anden gjorde Gud levande och kunde ge olika nådegåvor. Och där stod det att vi skulle sträva efter den viktigaste gåvan som Paulus tyckte var profetians gåva. Så jag helt enkelt bestämde mig för att testa Gud. Det får man bära eller brista. Så jag bad, Gud, om det här är sant att du kan tala profetiskt, att du kan tala personligt till mig, så måste du visa det för mig, att du finns, att du är nära mig, att du älskar mig. Annars kommer inte jag klara det här. Och det gick bara några veckor faktiskt, så hade vi en gemensam kursdag med ungefär 100 teologistudenter från flera olika kristna seminarier. Och efter samlingen så var det en kille som kom och knackade på ryggen på mig. Och så sa han, du, jag tror jag har ett budskap till dig. Wow. Och så gick vi in i ett litet rum bredvid. Och så började han berätta saker rakt in i mitt hjärta. Som han omöjligt kunde känna till. Vi kände bara igen varandra till utseende. Jag var inte ens säker på vad han hette, den här killen. Och han pratade om den kallelse som jag bar på. Han bekräftade min kallelse och att Gud älskar mig. Och så frågan, är du fylld av den heliga ande? Ja, det är väl, jag vet inte riktigt. Ja, men jag kan lägga händerna på dig och be för dig. Ja, okej, gör det då. Och han gjorde det, och det var någonting nytt som öppnade sig i mitt inre. Ingen stor känslomässig upplevelse, men en ny dimension av tro, en ny glädje erövrade mig. Ett nytt djup i tron. Och så småningom fick jag också sånt här bönespråk som man brukar tala om. Och faktum är att det där räddade mig vidare i min kallelse. Det måste ju förstås inte alltid ledas genom en troskris eller vara kanske lite så här dramatiskt som det var för mig. Men jag tror att Gud vill säga till oss alla, den teoretiska tron kan växa och beröras och bli en ännu mer personlig och livgivande tro för oss själva och för andra. För vad handlar det här med anden om egentligen? Varför är anden så viktigt? Och vad gör anden för skillnad i våra liv? Ja, då vet vi ju att Gud har uppenbarat sig för att han vill få kontakt med oss på olika sätt. Och han vill vara personlig. Gud vill komma oss nära på olika sätt. Och det är ingenting som vi kan prestera i egen kraft, utan Gud har visat sig som tre olika personer. Vi ska ta en bild på det där först. Och det är ju ett mysterium förstås hur Gud kan vara tre och en samtidigt. Men de här tre olika uppenbarelserna av Gud har ju lite olika betydelser för oss. Och ibland så brukar man använda den här bilden av vatten. Att H2O-vatten finns i flytande form. Det finns som ånga och det finns som is. Men det är vatten alltihopa. Eller jag eller du, vi har ju olika roller i förhållande till olika människor. Jag är ju far till mina egna barn. Jag är make till min hustru. Och jag är själv barn till mina föräldrar. Alltså jag har olika roller och olika funktioner. Men jag är bara en person. Och om vi tar nästa bild så kan vi lite förenklat säga någonting om det här med treenigheten. Att fadern, vi ber ju vår fader, du som är i himlen. Och ofta tänker väl jag Gud som far som är ovanför oss. Som är ursprunget, som är skaparen. Som är uppehållaren av skaparen. Och för det andra så har vi sonen. Vad är Jesus för någonting? Jo, det är ju Gud ibland oss. Det är ju Gud som blev människa. Gud som fick ett ansikte. Gud som gick in i vårt mänskliga liv. Och Guds roll genom Jesus, det var ju att vara vår frälsare. Jesus hade ett specialuppdrag att utplåna synden, att utplåna döden, att öppna vägen för oss till Gud. Och för det tredje då, vad är anden? Jo, lite förenklat så kan man ju säga att anden är ju Guds ständiga närvaro här och nu, efter uppståndelsen. Vi kan inte längre se Jesus fysiskt här. Men Jesus talar i sitt avskedstal om den här övergången. Från det att de hade gått bredvid Jesus, från by till by, och de hade hört honom prata. Och så säger han, nu ska jag lämna er. Men hur ska det gå för oss? Och då säger Jesus, nej men det är inte alls så som ni tror, att ni ska lämnas ensamma. Jag ska komma till er genom hjälparen, genom den helige ande. Och hjälparen ska vara hos er för alltid och vara i er. I oss, i dig, så nära kommer Gud genom den helige ande. Och det här löftet om att Gud ska komma nära oss genom den helige ande, det går ju som en röd tråd genom hela Bibeln. Det finns redan i skapelsen som Helene var inne på. Och när Gud ska skapa människan, vad är det som kännetecknar människan på ett särskilt sätt? Jo, Gud blåser in av sin ande i näsan på människan, står det. Och då blir hon en levande varelse. Hon är skapad för att ha Guds ande i sig. Du och jag, vi alla människor. Men sen vet vi att det gick snett med synden och ondskan och egoismen, och saker och ting har blivit förstört. Vi har tappat den här nära kontakten. Och sen i Gamla testamentet så finns ju anden som nedslag i olika människor. Kungar, profeter. Men vanligt folk hade ju inte den där kontakten. Men löftet finns ju bland annat genom profeten Joel. I Joel kapitel 2 så säger han att det ska komma en tid då jag ska utgjuta av min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Unga män ser syner. Också över era slavar och slavinnor ska jag utgjuta min ande. Det här måste ju ha varit revolutionerande för dem att höra. Ska vanligt folk kunna ha en sån kontakt? Unga och äldre. Ja, till och med de som står längst ner på i hierarkin, slavar och slavinnor, de ska också kunna bli uppfyllda av helig ande och av liv. Och när vi kommer till Nya testamentet, då ser vi den här röda tråden och det här löftet. Så redan i början av Jesu tjänst så säger Johannes döparen så här om Jesus, om sig själv och om Jesus: jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig, det vill säga Jesus, är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta honom sandalerna. Han ska döpa er med helig ande och eld. Jesus är bron, bryggan till att bli uppfylld av helig ande. Och vi hörde ju Gudrun läsa här också ifrån Johannes 7. Det här löftet: är någon törstig, livstörst, längtan, så kom till mig och drick, säger Jesus. Detta sa han om anden. Det vill säga, anden är inget allmänt flumflum, någon konstig andlig upplevelse, utan anden är en manifestation av Jesus. Kom till Jesus. Tro på Jesus är det som öppnar för andens liv. Och så i slutet av Jesu liv, när det börjar bli dags att sända ut lärjungarna, då står det så här i Lukas 24: syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta. Och sen kommer det: och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit utrustade med kraft från höjden. De fick ett uppdrag, men de skulle inte kunna klara av det i egen kraft. De skulle vänta på den tredje personen i gudomen, Jesus som ande, skulle få hjälpa dem att leva. Och vid en måltid och vid himmelsfärden så säger Jesus det där igen: ni ska vänta på det som fadern har utlovat. Det som ni har hört mig tala om. Johannes döpte er med vatten. Och ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Och så kommer vi till Apostlagärningarna kapitel 2. Och den här röda tråden når sin fullbordan. Det här löftet som har funnits med genom hela gamla testamentet. Ni kan få ha ett rikt liv, ett glädjefullt liv tillsammans med Gud. Det sker på pingstdagen. Helig ande och eld kommer över lärjungarna. Och när Petrus förklarar vad det är som har hänt, då säger han just det här om Joels profetia. Ja, men det ni ser exakt just nu, det är ju det som Joel har pratat om. Helig ande ska komma över er. Unga och gamla, slavar och slavinnor, alla människor. Och förvandlingen händer. Lärjungarna som hade varit skraja, de hade suttit inlåsta. De hade ju huvudet fullt av teoretisk kunskap. De hade ju följt Jesus i 3 år. De hade sett honom göra under. De hade fått budskapet gå ut och gör hela världen. Gör alla folk till lärjungar. Men de är som jag och som du ofta. Vi saknar kraften. De hade inte glädjen till det. De behövde öppna upp för att få sitt hjärta fyllt av Guds liv och kraft. Och det är det som sker genom anden. Orden träffar dem i hjärtat, står det där. Och Petrus och de andra apostlarna, och så frågar folk där: vad ska vi göra? Och Petrus svarar: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så får ni förlåtelse för era synder. Och då får ni den helige anden som en gåva. Vad ska vi göra? Vad ska du göra? För nu finns ju det här löftet hos dig och mig. Nu finns ju löftet hos dig och mig. Vad betyder det för dig att öppna ditt hjärta för anden? Att ta ett steg i tro? Och jag tänker att det betyder väldigt många olika saker. Vad det kan betyda att fyllas av ande. Och jag har försökt sammanfatta det på tre olika sätt här. Så att Thomas kan ta fram en bild. Och det första och det mest grundläggande som anden vill göra i våra liv, det är ju att hjälpa oss att tro. Att fylla oss med visshet om att jag är älskad. Anden tar ju oss från den här resan med om allmän tro till jag tror. Jag pratar ofta med människor som säger, ja men det där låter intressant det där med kristen tro. Ja men jag tror att Gud finns. Men jag vet inte om det betyder någonting för mig. Där har du skillnaden. Anden tar dig från en allmän tro till ja, jag är älskad av Gud. Paulus han talar om en inre röst i Romarbrevet 8. Han säger att vi har fått en ande som inte gör oss till slavar så att vi måste leva i fruktan, i rädsla, att vi måste leva i bundenhet. Utan vi har fått en ande som ropar Abba fader, pappa pappa. Så ett innerligt tilltal till Gud. Och så står det att anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Och jag tror att det här är så viktigt. Kanske sitter du här just nu och tänker, är jag en kristen egentligen? Vad handlar det här om? Varför betyder det inte mer för mig? Då är det kanske dags att ta ett steg och säga, bekräfta mig, fyll mig, hjälp mig att se att jag är älskad. Och det fantastiska är att det här gör Gud ibland för mig. Så att jag börjar gråta. Nu låter det här som jag är väldigt märkvärdig kanske. Och det sker nästan alltid i min egen ensamhet. Det bara kommer över mig. Tack gode Gud att jag får vara ett Guds barn. Att jag är älskad, att mitt liv inte hänger bara på min egen kraft. Att jag får vara ihopkopplad med det största, det mest fantastiska i hela skapelsen, i hela universum. Gud vill ge dig en större visshet. Varje morgon när vi kliver upp, en röst som säger, tack att jag får vara Guds barn. Och det är ju inget vi kan komma fram till intellektuellt på något sätt. Utan det är en gåva att ta emot. Ungefär som Nikodemus, den här skriftlärde mannen som kom till Jesus en natt. Han hade ju huvudet fullt av kunskap. Han kunde ju all teologi. Men hans hjärta var kallt. Han visste inte att han var älskad. Det får vi ta emot. För det andra så vill ju anden hjälpa oss till mognad och växt. Och det är ju en kontinuerlig process. Det pågår ju hela vårt liv. Det är ju det man brukar kalla helgelsen annars. Paulus skriver, berusa er inte med vin, utan låt er uppfyllas av ande. Varje morgon nästan så ber jag en sån bön om att anden ska vila över mig, fylla mig och genomströmma mig. Det är en daglig pingstdag. En daglig pingst. För att vara ledd. För att kunna växa. För att min egoism ska slipas ner. För att andens frukt ska kunna växa fram. För att andens gåvor ska kunna finnas hos mig. Att jag ska kunna älska människor som jag har svårt för. Och för det tredje då. Anden kan också komma till oss på det där sättet som det var på pingsten. Någon sorts katalysator som sätter fart på oss, som befriar oss från slaveri, som utplånar rädsla, som gör att det kan börja flöda över, att glädjen kan komma tillbaks. Och det där kanske känns lite läskigt. Och en del av er har kanske dåliga erfarenheter av liksom karismatiska predikanter som vrålar och skriker och man måste tala i tungor eller manipulation eller någonting. Nej, inte i kyrkan vid Brommaplan. Här bjuder vi lugnt in. Vill du bli fylld av anden? Ja. Gud får möta dig och mig precis på det sätt som vi behöver och som vi kan ta emot. Det är ju det som är så skönt. Om vi tror att Gud älskar oss, då kommer ju Gud att möta mig på ett kärleksfullt sätt. Men jag tror att det är så viktigt för oss att då och då ta ett steg mot Gud och säga, ja men jag behöver mer av din glädje. Jag har blivit kall, jag har blivit ljummen. Det känns inte längre så aktuellt just det här, men idag så kommer jag. För att bli påfylld. Och efter nattvarden här så kommer vi ha olika bönestationer. Rosmarie och jag, vi kommer att stå nere vid orgen där med en oljeflaska. Och olja är ju en bild av den heliga ande. Vi kommer att smörja dig i pannan och be en kort bön. Du som känner, nej men jag vill bli fylld med den heliga ande. Och vi har två förebedjare om det är något särskilt bönämne som du vill nämna bakom vikdörrarna där. Och då kanske det är så att du också känner det här som vi var inne på i början. Att nej men, jag vill ta ett tydligt ställningstagande. Jag vill överlåta mig till Jesus Kristus. Då kan man be en överlåtelsebön till dem. Eller du nämner det behov du har. Och sen har vi ju det som vi brukar ha här också. Ljuständning och stenar att lägga av en börda. Och lappar att skriva och så vidare och så vidare. Lärjungarna före och efter den här gudstjänsten. Jag vill inte dramatisera upp det, men vågar vi tro det? Att Gud kan med sin ande knuffa igång oss, ge oss någonting mer. Andeuppfyllelse sker ofta ute i naturen, åtminstone så för mig. Då är det bara en stor frid. Kanske är det så att Gud vill möta dig med en större frid i ditt liv. Andeuppfyllelse kan vara en ny glädje. Andeuppfyllelsen kan vara att en nådegåva blir förlöst. Att du blir mer medveten om att jag vill be för sjuka. Eller jag vill bli mer att dela med mig av min tro till andra. Ja, bara Gud vet vad det betyder för dig. Att bli mer fylld av den heliga ande. Och att bli smord med olja. Vi ber. Tack Gud för den röda tråden. För löftet. Är någon törstig så kom till dig och drick Jesus. Tack för löftet som just nu ligger i våra händer. Och du frågar oss. Eller vi frågar. Vad ska vi göra? Och då får vi gensvara på det. På det sätt som känns rätt och bra för oss var och en. Tack för att du möter oss i brödet och vinet. I sångerna, vid förbönstationerna. Jag ber, kom och fyll oss med din heliga ande. Låt oss få vara en församling som är fylld av din kärleksfulla ande. I Jesu namn. Amen.